Jag känner en oemotståndlig lust att kommentera min egen klädsel idag. Jag tror inte jag ska göra det mer än att säga att det är första advent. 1989 så var jag på en konsert på Stockholms stadion. Jag såg ett fullkomligt briljant Aerosmith där. Jag hade tillsammans med min kompis Urban kört 30 mil hemifrån Hälsingland ner till Stockholm för att gå på den här konserten. Och efter konserten skulle vi sätta oss i bilen och köra samma mil hem igen. Under hela den här konserten så sa jag och Urban inte ett ord till varandra. Inte ett enda ord. Vi bjöd bara varandra på såna här stora, varma leenden. Och allsången under deras stora hit Love in an Elevator var så stark att vi inte ens längre hörde bandet som stod där framme på scenen. Magiskt, mäktigt, gåshudsvärdigt. Det tog oss en bra stund i bilen på väg hem igen innan vi ens började prata. Vi var fullständigt chockade över hur bra en konsert kunde vara. Det var party ända in i himlen. Det var en stark andlig upplevelse. Jag mötte verkligen Gud där på stadion. Eller vad var det som hände med mig? Aerosmith, de är ju inte kristna. De har inte några kristna texter eller ens ett kristet budskap. Det här händer ofta i vardagen också, tycker jag. När man är hos goda vänner. Man äter gott, skrattar åt dåliga skämt, njuter av varandras sällskap. Och så brukar jag stanna upp mitt i det här, se mig omkring och tänka att Gud är verkligen här. Vi sitter inte och läser Bibeln. Vi ber inte. Vi äter middag tillsammans. Kanske ser du en vacker tavla och förstår något mer om Gud. Kanske ser du en film och Gud talar in i ditt liv. Kanske möter du Gud när du är ute och går i naturen och njuter av våren och liljekonvaljerna och syrenerna. Eller när du är i Alperna och åker skidor. Gud talar, naturen talar, tavlor talar, filmer talar, konserter talar. Hur ska jag förhålla mig till det faktum att Gud talar på fel ställen? Ja, vi kan ju nästan tänka så lite grann. Det är ju inte gudstjänst, det är ju inte predikan. Och ändå upplever jag hur Gud talar till mig. Vad säger det om mig och vad säger det om min andliga status egentligen? Det finns till en del människors förvåning en del saker som jag som pastor gör som inte alltid är så lätta. En del arbetsuppgifter som man drar sig för eller ber en extra bön för innan man tar sig för. Och en av dem är faktiskt att förbereda sig för första adventspredikan. Again, som Forrest Gump hade sagt. De senaste veckornas frågan har varit i mitt liv och i samtal med kollegor i samma situation. Hur ska du angripa texten den här gången? Vad finns det mer att säga egentligen om den där åsnerytten in i Jerusalem och folket med sina mantlar och sina palmkvistar och sina hyllningsrop, Hosianna, Davids son? Jag skulle vilja ställa en fråga till dig. Vilken vinkling skulle du ha valt den här söndagen om du hade fått predika? Berätta för grannen. Varsågod. Jag vet inte vad ni säger riktigt, men kanske skulle du ha valt den att Jesus rider på en åsna i ögonhöjd med dem han har kommit för att rädda. Eller kanske den om ankomst. Advent betyder ju faktiskt det ordagrant som Johan berättade. Eller kanske skulle du ha koncentrerat dig på Hosianna-ropet. Ett bönerop hämtat från Saltaren om frälsning och räddning, som på hebreiska betyder Herre hjälp oss, Hosianna. Skulle du ha koncentrerat dig på den profetiska uppfyllelsen av de gamla testamentliga texterna? Eller kanske Jesu egen profetiska upplysning om åsnorna och hur hans lärjungar skulle hitta dem? Skulle du ha koncentrerat dig på det faktum att Jesus på ett ganska brutalt sätt gör upp med kommersialismen kring religionen när han rensar templet från försäljare och växlingskontor? Skulle du kanske ha talat om det faktum att det var världens frälsare som den där gången red in i staden för att fullborda sitt uppdrag på den här jorden? Att rädda en mänsklighet utom räddning. Hos mig den här söndagen så har tankarna återvänt till ordet advent. Själva ordet. Och jag har tänkt på Jesu ankomst till den här jorden. Det som adventstiden pekar fram emot. För det finns något oerhört vackert, något oerhört poetiskt i det faktum att världens skapare, den allsmäktige guden, treenigheten själv, rider in i staden på en stackars åsna. Hela den grejen visar på Guds sinnelag på något sätt. Han rider in på en åsna. Han som är ödmjukhetens konung. För Jesus kom inte på det där kletiga, Hollywoodmässiga, tillrättalagda, förväntade, frikyrkliga, sagan om ringen kungliga sättet. Han som var hela universums Gud valde att rida in i staden i all enkelhet. Gud valde att komma i ödmjukhet. Gud valde att möta människor på deras nivå. Och här är en nyckel i den här texten när det gäller ankomsten. Men det är också en större nyckel för att förstå den kristna tron. För Gud valde redan från allra första början att kliva in i människornas historia i en fullständig kollisionskurs med alla våra förväntningar. Det är julens budskap. Krubban, stallet. När Gud skulle rädda den här världen, när han skulle försona oss med sig, så av alla sätt som fanns att göra det på, av alla strategier som var möjliga, så valde Gud människoblivandet. Här kommer en bild. Ni har säkert tidigare stött på berättelsen om myran. Jag anar det. Det är en sån där konfirmationsberättelse som är vida spridd. Tänk dig att du tar en promenad i skogen och ser en myrstack som precis har börjat tillverkas. Problemet märker du är att den här stacken ligger för nära ett stup. Och när den växer så kommer den att rasa ner i stupet. Du, givetvis en enorm djurvän, behöver varna djuren, behöver varna myrorna på något sätt. Hur gör du? Hur ska du varna dem? Hur ska du hindra den här stacken från att undgå den stora faran? Om du försöker tala till myrorna så vet du själv att de kommer inte kunna förstå dig. De kan inte ditt språk. Du kommer bara låta som någon stor åska med dundrande röst och skrämma livet ur dem. Försöker du böja dig ner för att de ska se dig så lyckas du ändå inte. Du blir som ett stort moln som inte går att ta på. Försöker du röra vid myrorna med dina händer så löper du risken att klämma ihjäl dem. Om du lägger fram en hand för att stoppa dem så kommer de bara kliva över din hand och passera vidare. Vad ska du göra? Och det finns bara ett fungerande sätt. Att själv bli myra. Ungefär så är den gudomliga kärlekens stora plan. Jesus tittade på oss människor och sa, jag blir en sån som dem. Då kanske de lyssnar på mig. Nästa bild. Johannes skriver i sitt första kapitel och sin 14:e vers. Och ordet blev människa och bodde bland oss. Den teologiska termen som beskriver detta Jesu människoblivande är inkarnation. Termen inkarnation kommer från latinets incarne. Carne betyder kött. Tänk på karneval. Så incarne, i köttet, inkarnation. Och inkarnationen är ett av de centrala mysterierna i kristendomen. Ett mysterium som är mycket större än personen Jesus. Det handlar inte om hans 33 år här på jorden enbart. Det handlar om kyrkan, det handlar om våra liv. Inkarnationen är vägen till att förstå vår kristna tro. Ordet blev människa, eller som det står i 17 års översättning för er som kan den. Ordet blev kött. Nästa bild. Människa, kött, heter i grundtexten sarx. Jag tycker det är intressant att Bibeln använder just den termen när man beskriver inkarnationen. Och då tänker du att jag borde skaffa mig ett liv som tycker det är intressant. Men det är nämligen så att på grekiska så finns det två benämningar för människa. För att beskriva en människa med allt vad det innebär. Det ena är soma, som syftar på en människa som är god, frisk, attraktiv, har god andedräkt, gör gott mot andra, uppstår från det döda. Det andra begreppet är sarx. Det är alltid lite nedsättande, lite ofördelaktigt. Typ om man blir sjuk, har dålig andedräkt, syndar eller dör, då är man sarx. Och det fantastiska i texten är att Johannes använde termen sarx. Och ordet blev sarx. Jesus talar själv i evangelierna om sin egen kropp i termer av sarx. Och poängen är ju mycket tydlig. Jesus identifierar sig med det mänskliga ända in i dess mest mänskliga mänsklighet. Jesus iklädde sig en kropp som är dödlig, sexuell, utsatt för sorg och tårar. Han luktade svett och man gick för länge där i den israeliska öknen. Jesus behövde gå på toaletten och så vidare och så vidare. Och detta sarxaktiga återkommer evangelierna igenom, eller hur? Jesus sökte sig hela tiden mot sarxen i världen. Han var horornas, alkoholisternas och svindlarnas vän. Jesus var deras vän. Jesus kom inte först med en moralisk kod och några svåravklarade inträdesprov in i hans närhet. Han fanns där, han levde där, han trivdes där bland de lägsta av de låga, som vi skulle säga. Och han gav hopp till människor som saknade hopp. Nästa bild. Jesus kom med värme. Han kom med kärlek. Han kom med ljus, han kom med frid. Han blev oss för att vi skulle förvandlas till honom. Vi tror i den här kyrkan att när vi tar emot Jesus så blir vi en del av Kristi kropp. Detta är ett mysterium, inkarnationens svindlande tanke, men vi tror så. Jag blir en del, en kroppsdel av Jesu egen kropp. Och vi är här som församling i all vår skröplighet, i allt som är långt ifrån perfekt, med allt som vi önskar skulle vara annorlunda just i den här församlingen. Men vi är här i all vår sarx, Jesu egen kropp. Varken mer eller mindre. Amen. Det är därför vi märker ganska snart att vi klarar oss inte speciellt länge utan församlingen. Vi tappar liksom genast närheten i vår gudsrelation. Intimiteten med Jesus kräver församlingens gemenskap. Att stå utanför församlingens gemenskap, det är att stå utanför det sarx som Jesus själv har skapat. Inkarnationen Enligt Bibeln tar det inte slut efter Jesu 33 år på den här jorden. Då är det liksom inte över. Nej, Guds tanke var ju mycket större än så. Inkarnationen fortsätter genom kyrkan. Guds närvaro blev till kött och skinn och händer och armar och kramar och till oss. Kanske kan känna igen oss i den lilla 4-åriga tjejen som vaknade skrämd en natt. Övertygad om att det fanns monster i hennes rum. Lilla flickan springer uppjagad in till mamma och pappa. Hennes mamma tröstar henne och säger, tar henne i handen, leder henne tillbaka till hennes sovrum och säger, du behöver inte vara rädd, du är inte ensam, Gud finns här. Lilla flickan svarar då, jag vet att Gud finns här. Men jag behöver någon som har skinn. Gud fick skinn. Det är adventstidens vackra budskap. Och jag vill avsluta med en liknelse utav en man som heter Nikos Kazantzakis. Och Nikos skriver så här. En man kom fram till Jesus och klagade på att Gud är så fördold. Rabbi, sa han, jag är en gammal man. Under hela mitt liv har jag hållit buden. Varje år under mitt vuxenliv har jag kommit till Jerusalem och offrat som föreskrivet. Varje kväll har jag bett mina böner innan jag gått till sängs. Men jag ser mot stjärnorna ibland upp mot bergen och jag väntar på att Gud ska komma så att jag kan se honom. Jag har väntat i många år men förgäves. Varför? Varför? Jag sörjer över detta, rabbi. Varför visar Gud sig inte? Jesus log och svarade milt. En gång fanns det en marmortron vid östra porten till en stor stad. På den hade 3000 kungar suttit. Alla hade ropat till Gud att han skulle visa sig för dem. Men alla gick i graven utan att få sin önskan uppfylld. Men när kungarna hade dött kom en fattig krake. Barfota och hungrig och satte sig på tronen. Gud, viskade han. En människas ögon kan inte se rakt in i solen för då skulle hon bli blind. Hur ska hon då kunna se rakt på dig, allsmäktige? Förbarma dig, Herre. Dämpa din kraft. Lägg av din prakt så att jag, stackars syndare, kan se dig. Då, lyssna nu, gamle man, blev Gud ett stycke bröd. En bägare kallt vatten, en varm mantel, en hydda och en kvinna som diade ett barn framför hyddan. Tack, Herre, viskade mannen. Du har ödmjukat dig för min skull. Du blev till bröd, vatten, en varm mantel och en hustru och ett barn för att jag skulle kunna se dig. Och jag har sett dig. Jag böjer mig och tillber ditt älskade, mångskiftande ansikte. Ja, jag tror att man kan möta Gud på en Aerosmith-konsert. För han har alltid haft en vana att möta oss mitt i det liv som vi har fått. Mitt ibland disken där hemma på bänken. Bland skrikande och snoriga barn och dåligt tålamod och kassa amerikanska tv-serier på trean och skral ekonomi och hockeymatcher och det som är livet. Där möter Gud oss. Och ibland tänker jag att vi i kyrkan riskerar att bli så andliga att vi missar att möta Gud som Gud är och att möta Gud där Gud är. Tänk om vi den här adventstiden får bjuda in Jesus in i vår vardaglighet. Där allt är så vanligt, oglamoröst och sarks. Den allsmäktige guden red ju trots allt in i Jerusalem på en enkel åsna. Han som kom till den här jorden för att han ville ha med dig och mig att göra och på våra villkor. Låt oss be. Amen. Tack Jesus för att du möter oss där vi är. Tack för att du söker oss. Tack för att du letar efter oss. Tack för att du längtar efter gemenskap med oss. Tack för att du blev en människa. Tack för att du delade våra villkor. Och tack för att du förstår allt vad det är att vara en människa. Med alla våra nojor, all vår ångest, alla våra rädslor, alla våra glädjeämnen. Allt det som vi går igång på. Tack Jesus för att du vet precis hur det är att vara oss. Och tack för att du blev till oss. För att vi skulle kunna få bli till dig. Att vi som vanliga enkla människor i den här stan kan få vara din kropp. När vi kommer tillsammans som din församling. Tack Jesus för detta stora, detta fantastiska som adventstiden påminner oss om. Amen. Nu ska Dynamic fortsätta sjunga för oss. Och under tiden Dynamic gör det så har vi möjlighet att få söka förbön. Om vi vill att någon ska be för oss eller med oss så finns det möjlighet att komma här på första bänken och så be att några förebedjare kommer och sätter sig här först. Jag har inte bett någon på förhand, men om det är någon som vill finnas med så gör jättegärna det. Här finns det möjlighet att tända ett ljus. Ett böneljus för någonting, en person eller en situation eller någonting som du vill lyfta upp. Och på orgeln så står det en korg med lappar och pennor där du kan skriva ditt böneämne. Och ingen som kommer att läsa den här lappen, men vi kommer att be för den. Så fortsätter vi att sjunga och finnas i tillbedjan en stund. Varsågoda.